Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 208 utav Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag på fettisdagen den 21 februari och agendan för dagens avsnitt är att vi ska som vanligt kika in lite i våra byggen. Hur gick Gameweek 24 och hur ser planerna inför Gameweek 25 ut? Vi har lite veckans punkter där vi ju ska rikta laserstrålen mot just den här blank och double game week 25. Lite speciella veckan framför oss. Och sen ska vi även under veckans punkter kika mot att precis innan vi började spela in här så fick vi ju bekräftade dubblar i game week 29. Så de ska vi rikta en första spaning mot då, och vad är liksom den instinktiva känslan när vi såg den här väldigt stora dubben i 29an. Vi ska komma med lite rekar självklart och ha en kaptensdiskussion inför den här Gameweek 25. Och så har det drällt in lyssnarfrågor, trots att jag var lite sen med att be om dem på Facebook, så har ni varit fyllt på ordentligt. Så vi ska beta av en hel radda sådana. Som ni hör, Alex fortfarande däckad, men Stefan, vi ska rodda oss igenom det här ändå, eller hur?
Ja, men det ska vi väl lösa. Hoppas att Alex kan vara tillbaka snart.
Ja. Och vi river väl av Alex lag först av alla när vi kikar mot våra byggen. Tung vecka, 45 poäng, blodröda pilar, 1498 totalt. Faller ner till en overall rank på 231k. Jag vet att han var väldigt besviken när jag pratade med honom. Jag tror mycket av det var ju att han gjorde ett byte som jag tror är ganska säker på att han ångrar i efterhand. Och det var ju De Gea till Kepa. Dels så följde ju negativt ut med nettopoängen, men ja, den föll inte väl ut, det är bara att konstatera. Pratade lite med honom innan här, vad byterna inför 25an skulle kunna tänkas vara, och i och med att han bara har ett fritt så luktade det minus 8 i Silverdiggers. Att det då skulle kunna till exempel vara De Bruyne, Shaw och White mot Saka, Tcharkovsky och Trent. Ja, inte så mycket mer ord om där. Stefan, det gick bättre för dig. 59 poäng, gröna pilar, 15-32 poäng totalt. Overall rank runt 68k. Sparade bytet. Det går bra nu.
Ja, nej, det rullar på. Tarkovski som man plockade in här i förra veckan, en 8-pinnare, och Bruno som man behöll, en 12-pinnare. Det tycker jag väl. Ja, men jag tappade en del förra veckan på grund av att jag inte tog in Saka och Mahrez då. Men då hade jag inte haft Tarkovski och Fernandes i laget, så att jag tror jag tog tillbaka en hel del av det tappet i och med att jag, ja, men i den här omgången då. Det var väl egentligen bara kaptensvalet som inte föll ut, men ja, statistiskt sett Haaland, att han går mållös i den där matchen är fortfarande en gåta. Rashford visste vi var i bra form. Det jag liksom hade lite farhågor var ju var att den där matchen var inklämd mellan Barcelona-matcherna. Och han fick ju mycket riktigt ett tidigt byte där. Men det var inte så skakigt förutom första kvarten för United, utan de löste det där ganska lätt och Rashford kommer iväg med 15 pinnar, så att det blev ju fel, men jag tycker inte att alla som satte den på Haaland gjorde något galet egentligen, utan det var lite varians som gick åt fel håll i den här veckan.
Sen blev det en väldigt stor diff där, de som valde att kliva på Rashford-binden, så att jag håller med dig. Alltså Rashford gör ju en kanonmatch, är liksom sitt livsform no doubt, men vad gör Haaland? Vi har ju inte det vanligheten att vi ser att han skifflar bollen över när han har liksom öppet mål. Är det en formsvacka tror du, eller bara liksom olycksfall i arbetet?
Nej, men i min tanke gick jag också så här. Jag satt ju med trippelt United, vilket troligtvis var fler än de flesta, med tanke på att många bytte Bruno förra veckan. Så där hade jag den upptripplingen. Och så satt jag bara med två från City och tänkte så här, fan, nu när City har vunnit mot Arsenal, fått upp ångan, jag tror inte att de går på pumpen mot Forest. Men det gjorde de ju. Men där var jag var lite rädd för att sitta bara med två gubbar där, och då ville jag inte dessutom liksom flytta kaptensbindeln från City, utan då spelade jag lite mer safe, för att jag trodde att Haaland skulle vara den spelare som var mest kaptenad ändå. Och det hade varit oerhört tungt om, ja, men om United fick problem med Leicester och så gick City och vann med 5-0 och jag bara satt utan binden och med De Bruyne och Haaland därifrån. Då hade jag ju ångrat mig mycket, mycket mer.
Ska vi säga att Rashford hade ju ett effektivt ägande som låg precis bara någon procent över 100. Så det var väl liksom i miniligor mot de rivalerna som valde att gå på honom som man verkligen torskade poäng i det stora hela. Så kunde det väl vara sagt och gjort ungefär som det var. Haaland hade ju en betydligt högre EO. Nog om det. Hur, jag nämnde det lite kort att det skulle eventuellt kunna bli en minus 8 för Alex. Hur går dina tankar nu så här? Nu spelar ju vi in samtidigt som Liverpool möter Real Madrid. Så för de som har lyssnat förut så vet de att spelar Liverpool samtidigt, då går jag in i radioskugga, vet inte hur det går. Men vi råder ju såklart folk att inte göra några byten här innan Champions League är spelat. Men hur går de tidiga tankarna för din del gällande byten inför 25an?
Nej, men jag har ju blickat upp en minus 8 jag också. Men det har varit lite hängande i luften beroende på Darwins skadestatus. Men nu startade han ju här mot Real Madrid och då lutar det åt en minus 8 igen. Jag har några olika vägar, men det jag gillar mest är väl egentligen att offra Shaw, Bruno och De Bruyne för att få in Trent, Salah, Saka och sen så är den sista gubben som ska finansiera allting får nog bli Sarabia, men där har jag inte riktigt bestämt mig vem den där billiga gubben blir den. Men Trent, Saka och Salah vill jag gärna ha in och ja, Martinelli ryker också, det sa jag kanske inte, men det känns som ett byte som måste göras någon gång här och i en dubbel vecka så är det väl, tycker jag i alla fall, ett bra, eller en bra möjlighet och det kostar 4 minus, men det blir gjort och ja, Saka sitter man fint med.
Du har ju två fria, det har jag också. Jag blickar också mot minuspoäng. Det känns som att det kommer bli många minusbrutor. Har inte riktigt landat i om det blir minus 4 eller minus 8. Vi får väl se liksom. Så man ska ju ta in vad som händer i veckan här också och så. Om någon åker på någon smäll eller vad som händer. Det finns, som du säger, när man laborerar med 3, kanske med 4 byten. Det finns ju väldigt många vägar att gå. Så att de olika typer av kombinationerna kan bli många. Jag antar att det är fler än du och jag som sitter med många screenshots i bildappen här på telefonen nu. Att man, och det kan ju bli avgörande. Så jag tänker att en sån som Saka, för den som inte sitter med honom, är ju en nyckelperson. De allra flesta sitter kanske med trippelt Arsenal. Då måste man liksom ta ut någon. Sitter man kvar med Martinelli som du och Alex gör, då är det ju lite lättare byte att göra skulle jag säga ändå. Sitter man som jag utan Martinelli liksom, som är den enkla liksom, spelaren att byta ut i Arsenal, då är det lite knivigare att flytta runt för att få in en Saka. Så att, och sen är det Liverpool-spelarna. Ja, vi kommer återkomma till just 25an, hur vi ska hantera det. Men många alternativ finns det. Det känns väl ändå som att det är ungefär samma spelare som vi bollar med. För min del, Watkins, Salah, Trent, Sarabia. Ja, de flesta av dem hade ni, både du och Alex, nämnt. Något mer som du tänker så här spontant inför 25an, eller är det wait and see här under veckan bara?
Nej, men det är ganska stora prissvingar här faktiskt, för att alla som jag ska byta in är på väg upp i pris och alla som jag ska byta ut är på väg ner i pris. Så att det blir ganska stor sving. Och jag har sett att folk har tryckt av lite byten tidigt i veckan här. Jag har ju inte velat trycka av innan Champions League och kanske framförallt Liverpool-matchen där som spelas nu. Så vi får se här vad som händer när podden är färdigspelad, om det flyger några byten. Men det skulle kunna vara så mycket som liksom 0,6-0,8 i lagvärde som jag spar på det. Vilket är större än vad det brukar vara. Men ja, jag har inte landat riktigt i det där. Däremot såg jag att De Bruyne inte följde med i truppen till Leipzig imorgon för att han är sjuk. Och det är också en sån här grej som jag funderar kring. Ska jag verkligen dra minus 8 för att byta ut De Bruyne mot Salah? Eller ska jag liksom försöka hitta en väg där jag byter in en billigare Liverpool mittfältare? Även om det är ett minfält nu när Firmino och Jota är tillbaka. Så har det ändå svängt lite i pendeln att nej, jag drar nog lite mer minus och får in de säkra gubbarna nu när jag inte ens vet om De Bruyne kommer hinna bli frisk till helgen.
Ja, det är alltid lurigt det där med sjukdom. Det kan liksom vara att man är, ja, men hostar 3 gånger och väljer att stanna hemma. Men samtidigt så reser man inte ens med truppen. Då känns det som att då ligger man hemma nedbäddad. Så att det är ju oroväckande för alla oss som sitter med De Bruyne. Ja, men vi kanske ska nöja oss med våra byggen. Vi kommer ju att toucha in vid de här ämnena när vi rör oss vidare då mot veckans punkter. Innan vi gör det så ska vi ju såklart rikta ett stort tack till våra samarbetspartners. Superclub, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar, Olka Sportresor, Netshirt.se och Nakata.se. Stort tack till er för att vi har så fina priser i vårt prisbord som vi börjar ju närma oss slutet av säsongen nu. Som sagt, kommer ni topp 10 i poddligan, ja, då har ni ett riktigt, riktigt fint prisbord att se fram emot. Så att, är ni med där uppe i toppen och har riktigt bra säsonger, då är det väl värt att kämpa för. Veckans punkter sa jag, och då är den här blank double game week 25. Den är ju någonting extra, nu är den här. Nu har vi liksom ingen mer bump in the road innan, utan nu ska vi ta oss an den. Och vi måste väl någonstans börja med frågan om minuspoäng. Ja, Alex nämner det när jag pratar med honom. Du nämner -8 direkt. Till och med jag nämner -4, kanske -8. Alltså jag brukar vara väldigt restriktiv med minuspoäng. Du och Alex, ni har ju knappt dragit några på hela säsongen. Vad är det som får oss att liksom börja prata minuspoäng i samma andetag som vi nämner Game Week 25?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men det är ju att Liverpool har en dubbel och att man inte har gubbar. Så ser det ut för mig i alla fall. Med Shaw och Fernandes kan bli liksom Liverpool-spelare som har dubbel. Och där tycker jag väl att någonstans, jag ser det som att jag drar -4 egentligen för att ta Shaw, Fernandes och De Bruyne till dubbelspelare. Och sen drar jag en -4 för att lösa Martinelli till Saka. Och Saka är liksom ett kaptensalternativ i 25an och 26an. Så att visst, även om jag kanske kommer dra chip sen för att lösa det bytet, så tror jag ändå att Saka har möjlighet att checka igenom de där 4 poängen på 2 gånger. Och då liksom, jag ångrar att jag inte bytte in Saka redan i 23an, såklart i efterhand. Men nej, nu kan jag inte hålla på hanen längre. Det känns som att det är en ny sån här katastrof på ingående. Lite den känslan har man.
Ja, det känns ju oroväckande att inte kliva på de här liksom spelarna som är i form och som dessutom då har dubbla. Vi ska väl säga, de 4 lagen som har dubbel, det är ju Arsenal, Everton, Liverpool och Wolverhampton. Det har väl de flesta koll på vid det här laget. Men det är klart att det blir ju en extra spotlight mot just dem, såklart. Och ja, det är ju två, man får kalla det för storlag, och två lite mindre klubbar, no offense till er som håller på Wolves och Everton. Men om man ska hålla sig rent strikt FPL-mässigt så är det väl en ganska tydlig uppdelning så ändå, eller hur?
Ja, men så är det ju. Så är det.
Och ja, alltså 25an. Jag tänker så här, hur mycket behöver man tänka in fortsättningen när man börjar blicka mot det här? Vi ska snart ge oss in i liksom att analysera just de här 4 lagen som har dubblar. Vart ska man gå och vart ska man inte gå? Men hur mycket väger du in liksom tankarna på 27, 28, 29 när du gör byterna för 25, 26?
Ja, men inte jättemycket. Vi kommer att prata chips senare och det kommer inte spela så stor roll för egen del, tror jag. Men det är klart att man bör ju kika längre fram om man inte tänker dra wildcard i 27an till exempel. Så bör man ju ha en plan för hur man löser 27-28 gameweeksen framåt. Men om vi ska kolla de dubbellagen som är, så vet vi ju med säkerhet att Arsenal och Everton har match i 28an. Och det är ju såklart en fördel för de 2 lagen. Medan liksom antingen Liverpool eller Wolves kommer ha matcher 28 beroende på hur det går för deras FA-cup, ja men de ska möta i FA-cupen helt enkelt. De står, det är väl Leeds mot Fulham som det står emellan, vilket lag som går vidare i FA-cupen och vilket som därmed kan spela i ligan då. Så, och det är ju ett frågetecken där, så att det är lite mer osäkert skulle jag säga med Wolves och Liverpools spelare.
Mm. Om vi börjar med liksom vad ska vi kalla dem för, mindre klubbarna. Om vi börjar med Wolverhampton, hur tycker du att det ser ut där? Finns det någon spelare som du tycker lyfter sig lite extra vad det gäller intressemässigt fantasy-biten?
Alltså, jag tycker inte deras försvarare är jättesexiga. Det är två bortamatcher, en är på Anfield. Man kanske kan få en nolla mot Fulham, men jag tror det är liksom taket. Och jag ser ingen som har något liksom offensivt hot där. Så jag är inte jätteintresserad att dra minuspoäng för att få in en Wolves back. Det är jag inte. Men om man har fria byten så kan väl Kilman vara ett alternativ. Annars så tycker jag väl att det är mer intressant på mittfältet att få hitta den här billiga möjliggöraren. Och där har vi ju sett Sarabia som har stått ut, tar i princip alla fasta i Wolverhampton. Och sen har vi Ruben Neves som tar frisparkar och straffar. Och ja, kan komma och gör något mål. Medan Sarabia är mer inblandad i spelet skulle jag säga offensivt. Så det är väl de två. Sen om man kollar forwards sidan så han, Kunja har ju bra stats men han har inte fått till det. Det kanske kan vara en, liksom en gnotospelare när Leeds hade dubbel. Han kom iväg med en kasse i en av matcherna. Men jag vet inte, jag är inte övertygad. Men om det nu finns ett lag som där man kan spara in pengar på och byta in Kunja på topp så ja, kan man väl chansa på det för att få ihop det övriga laget man vill ha. Men det är inte någon som jag blickar mot.
Nej. Kikar vi vidare mot ett Everton så är det väl om möjligt ännu färre skulle jag säga spelare som är riktigt, riktigt intressanta. Det är ju ett lag som har förändrats ändå får man ju säga sen Sean Dyche kom in och tog över. Har ju blivit mer, ja men, känslan är ju i alla fall att de har blivit mer tajta bakåt och att de har snäppat upp försvarsspelet. Så. Och jag tycker att James Tarkowski är en klart lysande stjärnan där. Du har ju varit på honom i Reken tidigare veckor här och jag menar så, Game Week 22, 15 poäng mot Arsenal. Game Week 23, nick i ribban mot Liverpool. Som sen vände och vann. Liksom hade mycket väl kunnat bli mål. Och så 8 poäng här nu. Nollan senast mot Leeds. Han är ju i en FPL-form får man väl ändå säga. 4,3. Det är ju liksom. Det är ju rea på rusta. Så det är bara liksom löp och köp. Skulle jag säga att Tarkowski känns glödhet också som en möjliggörare. Att kunna ta in för att spara pengar. För att kanske uppgradera någon annan position den här veckan. Så jag tror att Tarkowskis ägarandel. Plockar du vad den ligger på i talande stund? Vad har han för TSB?
Ja, den var väldigt, väldigt låg när jag bytte in honom. Nu har säkert folk hittat honom. Men säg att det är 2%.
Nej, den är uppe på 5,8 faktiskt.
Oj, ja, jag tror att den var under 1% när jag bytte in honom.
Ja, men ändå, den är fortfarande låg ska jag säga. Så att poängen är ju värdefulla. De poängen du har fått är ju oerhört värdefulla. Kikar man vidare i backlinjen så det är ju många som har gått på en Patterson tidigare under säsongen. Sen var han skadad. Så kom en Simmers Coleman in och så kom Sean Dyche, tänkte man, Coleman, Dyche. Där kunde man ju se kompabilitet, så att säga. Att de skulle vara liksom match made in heaven. Och Dyche var väl ute och pratade om Coleman också. Väldigt goda ordalag. Där handlade det kanske mer om hur liksom, rent den fysiska statusen på Coleman. Orkar han spela match ut och match in. Men Patterson känns ju, där känns ju intresset väldigt svalt. Dels har han varit skadad ett tag nu också. Men just att Coleman har gjort det så bra så är väl risken att de kommer att varva en del kanske med Coleman som första alternativ. I övrigt så här Mykolenko och Cody, jag vet inte, då känns Tarkowski liksom 4,3 känns som det givna försvarsalternativet. Svårare blir det ju när vi kommer upp på mittfältet. Där känns det ju helt liksom omöjligt att plocka fram ett FPL-alternativ tycker jag. Iwobi liksom, nej, jag är ledsen, alltså det är inte riktigt min typ av spel. Jag tycker han skapar alldeles, det är alldeles för lite slutprodukt. Och nej, i anfallet, ja, Calvert-Lewin, det var väl Dice ut också så att han skulle kolla över vilken bil han körde, vad han åt i frukost och allt möjligt. Jag vet inte om det hjälper, men killen är ju skadad jämt och ständigt. Så Neil Mopet, han får inte ens chansen när Calvert-Lewin är skadad. Då är det den här Sims som ska hoppa in. Så att nej, mycket snack om ett Everton som kanske faktiskt röner ganska lite FPL-intresse egentligen. Även fast de har en dubbel. Har du något att tillägga på det blåa laget från Merseyside?
Nej, men det är väl... Jag tycker att Sarabia och Neves är bättre val för den här dubben ändå. Men jag skulle väl inte utesluta, om man nu tänker lösa 28, då kan man väl ändå kasta upp en Dwight McNeil i diskussionen. Dyche har ju direkt plockat in sina Burnley-favoriter i startelvan. Och McNeil har ju liksom... det är ju mycket fasta som det handlar om i Everton just nu. Och han tar ju merparten av dem. Så att det kan säkert bli någon assist. I alla fall om Tarkowski hade tänkt knoppa in någon till boll här under säsong. Så kan det mycket väl komma från McNeils fot.
Ska vi ändå gå vidare till de lagen som folk kanske blickar lite mer mot? Arsenal, där handlar det väl mer, inte så mycket om att liksom, ja, men hitta tre, utan snarare välja ut vilka tre man faktiskt vill gå på. Och så har det väl varit i stort sett hela säsongen. Men hur ser du på Arsenals dubbel och liksom just det här nu när folk bollar upp många byten? Hur ska man attackera Arsenal inför 25-an?
Nej, men Arsenals dubbel är ju riktigt bra. Nu fick man ju dessutom tillbaka kommandot utav City i titelstriden. Så att det hade ju kunnat vara något som, ja, men hade vi inte vänt mot Villa och City hade ångat på mot Forest, då kanske liksom motivationen hade sakta men säkert dragits ur Arsenal på grund av att man kände att man låg redan efter City och troligtvis inte kommer jaga ikapp det. Men nu känns det ju vidöppet igen. Så nej, jag tror att alla sitter väl mer eller mindre upptripplade. Det är ju konstigt om man inte gör det när de precis har haft en dubbel. Frågan är väl vilka man ska ha. Och om vi kollar i backlinjen så skulle jag säga att man kan välja i princip vilken back som helst i den där backlinjen. Det är dock White som är det största rotationshotet. Det ska vi kasta in, och det är därför många har blickat mot en väg därifrån. Nu i förra dubben så fick ju han bara en start. Och Tomiasso kom in mot City, men det föll inte så väl ut. Han bjöd på ett mål. Jag klandrar honom inte för 3-1 mål, men det där första 1-0 målet till City som han bjuder på. Men jag vet inte, jag tror att Arteta har mer förtroende än så för en Tomiasso, så jag tror inte han är helt ur diskussionerna än när matcherna kommer tätt. Sen om vi kollar i övrigt så är ju liksom Zinchenko är ju nästa på tur att få en vila. Men det, jag ser inte det komma riktigt. Han är för viktig för spelet, och han har även en uppsida som vi såg här senast med ett mål, fint mål efter en hörna, dunkar in bollen. Och jag tycker att han har varit bättre offensivt de senaste veckorna också, haft några framspelningar till Enkättia som han inte har förvaltat och så. Så jag skulle säga att Zinchenko, Gabriel och Saliba är tokgivna. Jag tycker att Gabriel och Zinchenko är de två bästa valen där. Kollar vi på mittfältet, då är ju Ødegaard och Saka de två lysande stjärnorna. Ødegaard för att han hela tiden producerar chanser. Han har kanske gjorde något mål för mycket här efter VM, men som vi såg nu senast, en ass, tre bonus. Det rullar på för Ødegaard. Och Saka är i en jättebra form. Där är väl bara risken att liksom, taktiken från alla andra lag är ju bara gå ut och sparka ner Saka. Så att det kan ju mycket väl vara så att han åker på en skada. För han blir foulad 10 gånger per match. Mer eller mindre varje match.
Så att... Ja, och går ju in ganska tufft själv i duellen också. Det förstår man att han gör när han får så mycket stryk som han gör. Men det sliter ju också på kroppen, ska jag ju säga. Han är inte den som viker undan duellerna. Så att, men det är väl bra att man liksom ger sig in i leken på lika villkor. Men det ligger ju lite liksom nästan och väntar i luften. Att som du säger, att de ska möta något benknäcka gäng och så, ja. Det är ju ett enkelt sätt att bara plocka bort honom. Även om de inte sparkar ner honom, så är det ju också att är det någon du ska hålla koll på försvaret och kanske överbelasta lite på, så är det ju just Saka, med tanke på att han är så oerhört farlig just när han viker in eller slår sina inlägg. Så att det borde ju leda till liksom ett ökat fokus på honom.
Ja, precis. Och då där glider ju liksom Ödegård lite mer i skuggan av Saka. Det är han ofta som spelar fram, och han är inte alls involverad i samma sätt i duellspelet, utan han klarar sig ofta mycket, mycket bättre, även om han fick en tackling nu är mot knät, som han var lite orolig för, men det verkar vara bara varit en smäll.
Ska vi säga det att Ödegård kunde ju haft ännu mer leverans här. Jag som Ödegård-ägare hade ju gärna sett att han hade rullat in den där hyfsade läget från straffpunkten, när han bara hade liksom, det var bara att avsluta, och lyckades han missa den på något sätt. Så att det finns ju, det är inte så att han har nått taket av sin potential vad det gäller fantasypoäng, är ju ändå känslan.
Nej, han kommer ju loss ganska ofta och fyller på också, förutom att han spelar fram mycket. Så att, jag tycker de två är de bästa att ha, så är det. Men om vi nu kollar den andra, om man inte sitter med de två, då sitter man troligtvis med en Kettia på topp. Och jag tycker fortfarande inte att det är värt att flytta runt där. Inte nu, för att man har troligtvis många andra bränder att släcka till den här omgången. Så ser det i alla fall ut för mitt eget lag. Och en Kettia borde ha gjort mer poäng än vad han har gjort de här senaste veckorna. Ja, men den chansen som Ödegård hade till exempel, där var ju en Kettia som spelade fram. Han har haft någon nick i ribban. Jag tror att han har haft fler i virket faktiskt senaste gameweeksen. Så han är där, men han har inte fått in bollen riktigt. Och jag skulle inte vara så orolig för Jesus här på kort sikt heller. Han har varit borta i över 2 månader. Fortfarande inte varit på bänken. Så att liksom första steget är att han kommer vara på bänken. Och sen tror jag att han behöver minst 2 inhopp innan han startar en match. Troligtvis fler. Så en Kettia sitter ganska säkert ett par veckor till, skulle jag säga.
Ja, precis. Kikar man på när Jesus beräknas vara tillbaka, så är det väl där tidigast just Game Week 26. Så om man då tänker att en Kettia kommer att ha bra med speltid 25 och 26, ja, då är det väl mer för den som ser mot att lösa att en Kettia är en viktig pusselbit i 28 till exempel. Att där skulle det kunna vara, om inte ett hot mot startplatsen, så i alla fall liksom 60 minuter istället för 90. Och det kanske är något som går att leva med, men det är också där liksom, det är ju, vi vet ju att kommer Jesus tillbaka utan att få bakslag, då ska han ju ta tillbaka den där platsen. Så då är det ju liksom ett byte som måste göras förr eller senare. Men jag tror som du att på kort sikt här nu så går det att sitta kvar med en Kettia. Och det kan trilla in fina poäng. Arsenal har dubbel och bra matcher och sådär. Så att det är, ja, det är ju oerhört spännande lag. För det var länge sedan Arsenal var så här fantasyintressant, alltså, när man varit den här säsongen. Oerhört, just med tanke på att de är prisade så pass fint också. Man är ju lite sådär i bakhuvudet, inte orolig, men nyfiken på hur ska de prissätta Arsenal-spelarna nästa säsong. De kan ju liksom inte gärna dubbla priserna på dem, men alltså, om vi bara tillåter oss 2 sekunder spåna iväg, vad kommer Bukayo Saka kosta nästa säsong?
Nej, men de kommer ju gå upp jättemycket, så är det ju alltid. Det kommer komma nya fynd. Men jag tänkte att diskussionen är inte riktigt klar, för Martinelli har vi inte pratat så mycket om. Och nu fick han ju inte starten. Jag tyckte inte Trossard övertygade, och jag tycker inte att Trossard har övertygat. Men ska med sig det, liksom en sån här match som den andra matchen i dubben mot Everton hemma. Arsenal kommer ha 65-70% bollinnehav. Vem vill du ha på banan? För att Martinelli kanske vill ha på banan när det finns lite mer ytor att springa på. Men i en sån match så tror jag att Teta gärna har Trossard ändå. Och det är där liksom -4 för att få in Saka avgörs lite. För att jag är inte säker på att Martinelli får starterna. Nu kom han ju in, fick göra ett mål. Vilket är ett väldigt lustigt mål när han liksom firar innan han har slagit in bollen. Det är få gånger man ser på den här nivån. Men det var det tror jag lite att det var en tyngd som släppte från Martinelli också. Han har haft det tungt efter VM, tappa sin startplats här, och så får han komma in och göra 4-2 målet. Det kommer vara viktigt för honom, men jag är fortfarande stora frågetecken kring om han kan liksom matcha en Ödegård eller en Saka i den här dubben.
Mm. Ja, och sen känns det som att med just Martinelli och lite alltså, motsatsvis då Trossard, att får de starten då är det liksom ett byte man kan nästan liksom klocka dem på sekunden, att i minut 62 så kommer det där att den ena kommer lösa av den andra. Det känns som ett väldigt givet byte för Arteta att göra om han vill hitta på någonting.
Ja, nej, men så är det ju.
Ja, nej, som sagt, Arsenal, det går ju att prata länge om dem. Något sista du vill, något mer du vill tillägga innan vi kliver över till mitt lite mer sorgliga Liverpool?
Nej, men liksom det sidledsbytet som jag förespråkar ändå, det är att plocka Martinelli. Jag tycker inte att det är lika panik med White, för att han skulle mycket väl kunna få två starter i den här dubben. Och därav, om man sitter kvar med honom nu, så får man nog liksom bara hoppas att det blir så. Det är min take på det, va?
Gott så. Liverpool då, som ju också har en dubbel som har varit helt iskalla här nu större delen av säsongen. Noll FPL-intresse här i slutet har det ju faktiskt varit. Till och med Salah, den gamla permakaptenen, har ju fått lämna ja, men i stort sett alla aktiva byggen, känns det som. Men det är ju ändå lite spännande, får man väl säga, om man ska försöka hålla någon form av objektivitet i det, att några Liverpool-tillgångar börjar röna lite små intresse i alla fall. Och med så här låga TSB, alltså så lågt ägarandel som det är nu på Liverpool-spelare, så blir ju spelare som Robertson, Alexander Arnold, alltså de blir ju, ska man säga, ännu mer intressanta, utifrån vi är ju vana att se en TSB på Trent som ligger, ja men allt över 50% upp till vadå, 70%. Idag är den under 20. Och det gör ju att är man tidig på att plocka in Trent, även ut i en dubbel här liksom, så kan det bli fina poäng. Robertson har en TSP på ja, under 7%. Och någonstans är det de två i backlinjen som jag tycker sticker ut. Sett att en del har pratat om Gomez, han har fått spela mycket. Starta väl här nu också i Champions League, tyckte jag mig hinna se innan jag gick in i radioskuggan. 4,3, det är klart att det lockar med den prislappen, men alltså Matip finns där på bänken. Vi vet att Klopp gillar Matip, och det är inte så att Matip har spelat 0 minuter de senaste 10 matcherna. Lätt att tro liksom, man tänker att ja, men vadå, Gomez har ju spelat, jo absolut har han gjort, men det är ju för att Van Dijk har varit borta som, och Konaté också, det är därför Gomez har fått spela. Går man tillbaka innan men Van Dijk skada och Konaté var liksom med i matchen, då kändes ju Gomez som ett fjärde val, ska man komma ihåg. Kikar man liksom Matip senaste, vadå, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matcher, då har han 4 matcher med 90 minuter och 2 stycken med inte fulla 90 och 2 stycken 0 minutare. Så att jag skulle känna mig väldigt osäker på att kliva på en Joe Gomez. Sen tror jag väl kanske inte att han tar noll starter, men är det en spelare du tar in och vill sitta med, nej, tveksamt skulle jag säga. Man köper sig bara problem. För 4,3 det är mycket hellre tagit Tarkowski till samma peng. Trent Robertson, ja men där finns det ju ändå en helt annan uppsida. Förutom chansen till nollor här i dubben, som ju ändå får anses vara för att vara Liverpool ändå ganska okej. Palace borta kan ju vara en jättetuff match. Är ofta en tuff match, men Palace ser lite mer uddlösa ut än Saha som var skadad. Det är ju inte samma Palace som vi såg när de var som bäst förra säsongen. Och sen är det Wolves hemma. Alltså, i den bästa världen för Liverpools del så är det 2-0. Och 2-0 plus kanske en offensiv return, det skulle kunna bli riktigt fina pinnar på både Robertson och Trent. Skiljer ju lite i pengar där, 0,5 ungefär. Så att det skulle kunna vara det som gör att man kanske väljer att gå på Robertson. Jag tycker att han är liksom fattigmansalternativet, men behöver inte vara så mycket sämre för det. Även om jag kanske håller Trent lite före. Om backlinjen var hyfsat lätt att kika i Liverpool, så tycker jag mittfältet är, du var inne på det Stefan, ett jävla getingbo. Salah såklart given, alltså det är ju enkelt att säga att ta in Salah inför dubben här. Han börjar se hetare ut, komma in med i spelet, han och Nunez börjar hitta varandra. Alisson och Salah börjar hitta varandra ännu mer nu, om inte annat. Men utöver honom, alltså, jag såg att Gapko var på väg upp i pris, folk byter in honom. Jag är inte alls säker på att han får två starter nu när Jota och Firmino är tillbaka. Skulle faktiskt betvivla att han får två starter. Det känns som att Firmino och Jota, kanske framförallt Jota, jobbar sig tillbaka nu och kommer att plocka en start. Och den som tror att Gakpo ska vara någon form av supergiven spelare i front trean när alla är friska sen, den tror nog fel faktiskt. Det har jag väldigt svårt att tro. Kommer så kanske få en start, något inhopp och sådär, men nej, jag tycker inte det känns världssjukt måtta.
Det känns ju lite som att Gakpo har liksom bara fått kastats in i elden här bara för att alla blev skadade. Ja. Och liksom, han behöver väl egentligen en anpassningsperiod till hela spelsystemet och allting. Även om man liksom har gjort det bra. Så jag är lite inne på din linje där. Att de där två starterna hade jag varit väldigt tveksam till.
Ja, vi vet ju att Klopp gillar att ge sina nyförvärv liksom, att matcha sin försiktigt. Kommer när Fabinho kommer, matchade sin försiktigt. Egentligen det enda undantaget har ju varit Luis Diaz när han kom, att det gick väldigt fort för honom. Men han var ju, stack ju också verkligen ut. Som du säger, Gakpo där har inte funnits så mycket val. Det har ju bara varit in och köra. Och vi såg också att det inte har sett superbra ut. Det kan man kanske inte förvänta sig heller, att det ska liksom bara in och funka i ett ganska komplext lag. Så och dessutom som har varit men lite halvt på dekis. Så att nej, Gakpo känns iskall för min del. Och alltså, i övrigt, ja. De som spelar liksom på trean i mittfältet. Du har ju liksom en Bajcetic som har gjort det jättebra. Var ju helt dominant i derbyt mot Everton. Och 18 bast kommer in och fullständigt dominerar. Som Liverpool-fan så är man ju oerhört glad att se det. 4,4, men ja, svårt att se att han ska liksom plocka jättemycket offensiva returns. Så nej, det är ju de här man som spelar ifrån trean som man vill åt. Och där tycker jag nog på mittfältet att det faktiskt bara är Salah som är intressant i det här läget. Anfallsmässigt då, ja, då är det ju Darwin Núñez som vi ser. Var tillbaka här nu mot Real Madrid samtidigt som vi spelar in. Och är ju såklart jätteintressant. Där tror jag mer att han har en given startplats. På ett annat sätt än vad Gakpo har. Dessutom har han börjat komma igång och göra lite mål nu. Och, alltså, folk pratar om honom som liksom största meme-spelare, en floppvärmning. Kollar man hur många mål han har gjort så är det inte jättemånga spelare som har gjort så många fler. Faktiskt. Och det visar ju på lite vilken potential han har om han börjar sätta bollarna. Så jag misstänker att du var väldigt nöjd när du såg att han var i startelvan i kvällens match mot Real.
Ja, men verkligen. Det var ju surt såklart i förra omgången när man gjorde ett tidigt mål och sen, ja, men så blir han skadad och kliver av innan 60. När liksom, jag hade ju förhoppningar på att det där kunde blivit en tvåsiffrig return från hans sida. Sluta i 5 poäng. Men ja, jag får vara nöjd så länge han matchar Kane som är liksom den som jag offrade ur laget. Och det gjorde han. Och ja, men, om han nu är hel för inför dubben så känns det jättebra faktiskt.
Så det är spännande att se också hur Klopp väljer att formera trupperna nu när man börjar få tillbaka lite alternativ. Om man håller fast i 4-3-3 eller om han väljer att gå över till en 4-2-3-1 för att kunna spela 4 alternativ där framme. Det skulle kunna vara ett alternativ också. Oavsett vad så tror jag att Darwin är här, en av de 3 eller en av de 4 som är med i första elvan.
Ja, i Wolves-matchen där hemma på Anfield känns det absolut som ett alternativ att bara gå all out attack. Jag vet inte hur, du vet ju Klopp bättre än mig, men om det är någon match så är det väl den i alla fall.
Ja, och sen har inte Klopp så mycket att förlora nu heller. Det är liksom inte någon titelstrid där man går ut och gör bort sig en match och så är allt förlorat. Utan säsongen i ligan är ju, den var ju totalt helt jävla körd. Och så fick man någon nytändning nu och man börjar räkna i kapp så här matcher som man inte har spelat. Och om vi vinner den kanske så, jag tror att de är rätt medvetna om att det är många poäng upp och... Ja, nu får vi ju se hur det går i Champions League. Det går väl inte liksom med någon förväntan om att man ska krossa Real Madrid över 2 matcher. Men det återstår väl att se hur det går i den turneringen. Men jag tänker att för Klopps del så handlar det här truppbygget nu om att bygga inför nästa säsong. Och att avsluta så gott det går såklart. Och skulle man nå en fjärde plats så är det heroiskt på något sätt utifrån den risiga situation man var i. Men det är ju fortfarande, liksom, säsongen som helhet kommer ju vara ett misslyckande nästan oavsett. Men det tror jag man nästan har förlikat sig med redan nu. Så den besvikelsen kanske inte blir lika tung senare. Och då tror jag att han kommer att använda slutet av den här säsongen till att testa sig fram. Se vad som skulle kunna funka, få in de här nya spelarna. Och kan mycket väl bli så att vi ser honom experimentera lite.
Jag tror definitivt ni har chans på fjärdeplatsen faktiskt. Jag skulle inte vara övertygad om att Newcastle och Spurs går rent till exempel.
Nej, men det är klart att vi har det, och fortsätter man att spela och bara ösa på, så då har man ju såklart. Men jag tror det när jag ser det, att fortsätta ösa på. Så klart att kompetensen finns där, men det har ju inte riktigt sett ut så under säsongen. Så att, det återstår att se. Det är klart att är det så att Liverpool taktar igång nu, då rent FBL-mässigt så finns det ju ändå liksom värde att hämta. För många har gjort sig av med Liverpool-tillgångarna. Poängen är mer värda. Jag vet att du tjatar mycket om det. Men alltså, det är ju viktigt att komma ihåg för dig som satt med Marcus Rashford i bygget här helgen som var. Och så såg du honom göra mål. Jag är ganska säker på att det var en hel del FBL-manager som satt där. Rashford i bygget utan binden. Han gör mål och så jublar man. Men det där jublet borde, liksom det borde sättas i halsen, för att du går ju back på det när han har ett effektivt ägande på över 100%. Och det är det som gör, det är det som, men jag tjatar om att poängen ska vara värda någonting. Alltså när Kieran Trippier håller nollan och en ägarandel runt omkring dig på 90%, poängen är inte jättemycket värda. Men det är klart, får du in en Andy Robertson med ägarandel på under 7% och han tar dubbla nollor i dubben här, så får han en, ja, men en offensiv return, han slår in en hörna som någon nickar in. Då snackar vi poäng som är värda, för det är inte alls lika många som får dem. Så att, det är ändå någonting att ha med sig, att det finns värde att hämta i Liverpool-spelarna. Vill du tillägga någonting där, Stefan, vad det gäller Liverpool som lag rent FPL-mässigt?
Nej, men jag gillar dem här faktiskt, för att få dem lite häng i ligan. Och som du var inne på, liksom Real Madrid är en svår motståndare. Vi vet att liksom, det blir mer attraktivt i de lägena där man inte spelar Europaspel. Liverpool skulle kunna hamna i ett sånt läge. Då står vi där med liksom ett lag som jagar topp 4 utan Europaspel till exempel. Ja, men det är rätt attraktivt. Men dessutom med liksom en dubbel i 29 som vi fick bekräftat här tidigare. Så nej, jag gillar Liverpool.
Vi kanske ska plocka upp den segwayen då och ta oss vidare till nästa punkt, som ju är den här bekräftade Double Game Week 29. Vi har ju med Ben Krellins hjälp spanat mot den, anat att den skulle komma. Nu fick vi den bekräftad ganska tidigt, får vi väl ändå säga. Det tackar och bockar vi ju för. Det ser ju minst sagt intressant ut. Det är alltså en Game Week 29 som börjar 1 april. På lördagen där med City-Liverpool som tidig avspark. Och sen håller den liksom på ända till onsdag. Det är... vad räknar vi till? 12 lag som dubblar. Det är Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton, Chelsea, Leeds, Leicester, Liverpool, Man United, Newcastle, Nottingham och West Ham. Så att här går det att se ganska höga poängscorer för enskilda FPL-lag. Och då är frågan, vad är första tankarna, Stefan, kring den här monster-dubbelveckan som vi fick precis i knät här innan vi började spela in?
Nej, men jag har haft en blick mot wildcard i 27an redan sedan tidigare, och den blev bara starkare med de här matcherna. För nu är det då så att Brighton och Brentford, som var de två lagen som jag ville liksom targeta för 27an, ja, men de har även dubbel i 29an. Och då blir ju liksom strategin wildcard 27, free hit 28, bench boost 29 väldigt, väldigt intressant tycker jag.
Jag har också personligen liksom svängt mer och mer mot just den teorin. Där ska vi väl rekommendera hemsidan fpl.team. För er som är inne i vanliga fantasyspelet, så tycker liksom att man kan se nästkommande vecka. Det hade ju varit nice att kunna se en vecka framåt till. Hur hade mitt lag, vilka matcher har de då? Och det kan man göra på fpl.team. Nu ska vi säga att 28. Blanksen där är ju inte bekräftad än, så den spelar den ju ett litet spratt. Så de får man väl väga in. Men i övrigt så tycker jag att det är ett värdefullt verktyg när man vill kunna se, men om jag gör de här bytena inför 25an, hur kommer det då att landa ut i 27an till exempel, eller 29an för den delen. Ja, du är inne på det. Wildcard 27, free hit 28, bench boost 29, det är alla tre chipsen som är kvar på 3 veckor. Det är ju väldigt offensivt spelat, får man väl säga.
Ja, men samtidigt attackerar man ju 2 veckor där man verkligen kommer sticka ut i 27an och 29an. För att om man inte Om man inte tänker köra den strategin, då kommer man ju inte kunna dra en benchboost i 29an troligtvis. Eller det blir väldigt svårt att få upp det i alla fall om man ska komma dit med byten. Med tanke på att det är en blank innan. Och drar du wildcard i 29 så kan du inte dra benchboost i samma vecka. Så att jag tycker att man attackerar de 2 veckorna väldigt bra. Sen är det ju då frågan om man kan lösa 34an och 37an. Och även blanken 32an på ett bra sätt. Och där har vi väl liksom idag alldeles för lite information för det. Så att, men man behöver inte bestämma sig heller riktigt här, utan man kan ju faktiskt vänta på i 25an, efter 25an haft deadline så kommer vi få reda på hur FA-cupen går till exempel. Då kommer det klarna mer 28an och 32an, hur de eventuella blanksen ser ut och det kommer underlätta.
Som sagt, det är ju lite inne på samma linje det här att faktiskt jobba in wildcardet redan i 27an. Jag tycker ju liksom att, jag vet att vi ser lite olika på just free hit om man ser isolerat i 29an. Du var inne på våran privata chatt där att ja, men i och med att varken City eller Arsenal dubblar där att det inte blir lika intressant. Jag tycker nog tvärtom att det skulle kunna göra det ännu mer intressant att freehitta, för det är kanske lag som man vill ha spelare från annars. Mitt stora problem som jag har med att spela freehit i 29an, det är att jag får liksom inte ihop det med övriga chipstrategin. Man tappar fart i 27an, man ska på något sätt överleva 28an, fråga mig inte hur, för att ta sig till en 29a och spela free hit och ändå stå i 30 med någon form av sargat bygge som skulle lösa 28an. Vi har ju pratat ofta om att free hit är ett väldigt starkt chip. Att man kanske ofta vill spela offensivt än defensivt med det. Och med att spela offensivt då menar jag ju att attackera en dubbel snarare än att täcka upp en blank game week. I det här scenariot som vi ändå båda blickar mot med wildcard 27, free hit 28 och benchboost 29, då är det ju ändå ett mer defensivt spel av just free hit-chippet som ju hamnar i för att täcka upp den här blanka game vid 28. Hur tänker du kring det? Första frågan blir ju, håller du med om att man bortsett det hellre spelar egentligen free hit i en dubbelvecka? Och nästa fråga blir ju, hur ser du på att den hamnar nu på en blank game week i det här scenariot som vi har bollat upp?
Nej, men det håller jag väl med om att free hit absolut kan ha större effekt i en double. Men å andra sidan så tror jag att, eller jag skulle ha väldigt, väldigt höga förhoppningar på att avancera ganska mycket i 29, eller i 27an med att sitta trippelt Brighton, få in kanske 2 från Brentford och sen liksom kasta in trippel United som många går ifrån här. De ser ju fantastiska ut. De har Southampton hemma där. Många kommer troligtvis ha liksom en eller två från den matchen. Kan man sitta trippelt där? Ja, men gå tillbaka till folk byter kanske ut Trippier. Kan man ha honom? Så att, nej, jag tror att det finns väldigt goda möjligheter att avancera mycket i 27an. Det tror jag. Och då ser vi liksom att ja, men då får det komma med att man får då dra free hitet i 28an. Det kommer inte bli någon jättedifferens i positiv bemärkning, men ja, det sätter upp en för 27an och 29an båda veckorna.
Ja men precis, det blir ju egentligen mer för att lösa chipstrategin i stort och supporta upp wildcard och benchboost snarare än att blomstra som eget chip. Vilket vi kanske är mer vana vid att se, även om free hit alltid har varit en del av en strategi så har historiskt sett så kanske vi och många med oss vana att free hit spelar en större roll än vad det får göra i en sån här strategi där man spelar wildcard 27 och så free hit 28 och benchboost i 29. Men som sagt, det behöver inte vara fel för er som tänker annorlunda, gå en annan väg. Ja, alltså det kommer att finnas flera olika vägar att vandra här. Man har ju liksom, ser de som har möjlighet att kunna ta sig igenom och spara wildcardet lite kommer ju kunna få, vi pratar om dubblar i 34 och 37. Nu är väl ändå de senaste ryktena från Ben Crellin där att det kanske inte kommer att bli, vi kan inte förvänta oss lika stora dubblar i 34 och 37 som i 29, eller hur?
Nej, precis. Det är väl en 8-9 matcher som ska ut där och det beror på helt hur det går i FA-cupen, hur många blanks det blir i 28 och 32. Det är väl primärt de som ska petas ut och så någon till match som har blivit släpande.
Precis. Ja, just 29 är ju en, som sagt, en väldigt speciell vecka i och med att vi får så oerhört många matcher. 16 matcher, det är ju helt otroligt. Vad är tankarna ändå kring att lag som Manchester City och Arsenal, som vi vill få hålla som ligans två bästa lag, har singelveckor? Arsenal förvisso med en bra match här mot Leeds, men City har ett Liverpool hemma som enda match. Hur tror du att man kommer, liksom, vad är spontana tanken kring hur många City-spelare sitter med i Game Week 29 om du följer planen med wildcardet i 27?
Nej, men det är nog bara Haaland i 29. För att man måste även liksom lösa 32an. Och som det ser ut så är det ju mycket troligare att Arsenal har match då i 32an än att City har det. Så att därav så är det lättare. Och sen tycker jag att, ja, men Arsenals match hemma mot Leeds tilltalar mig lite mer också. Det är lättare att hitta tre Arsenal-gubbar än tre bra City-gubbar. Det vet vi ju sen liksom bara nu här nyligen när City hade blank och hela backlinjen var utbytt från ena matchen till den andra. Visst har det funnits att Grealish och Mahrez har fått mycket speltid nu, men det har ju berott på att Foden har varit borta. Så att ja, det där är och kommer förbli en Pep Roulette, det tror jag.
Mm. Ja, vi kommer ju såklart få många anledningar att återkomma flertalet gånger till den här dubbel i 29. Det är ju ett par veckor kvar innan den står för dörren. Men vi vet med 25an liksom, som facit här nu, att det går snabbare än man tänker sig. Och man bör ju, som du säger, man kan kanske vänta ut 25an här. Och det är väl som samtidigt här i slutet av 25an som det där omspelet mellan Fulham och Leeds ska avgöra vem av Liverpool och Wolverhampton som blankar i 28an kommer att avgöra. Så inför 26an så kommer vi ju veta vem av Liverpool och Wolves som faktiskt har match. För er som inte då blickar mot den här chipsstrategin som du och jag, Stefan, det finns ju många som har tryckt av chipsen redan, och där blir väl liksom, ja, lite sådär att läxan till nästa säsong, att just de här stora chipsen var inte för trigger happy med att trycka av dem. Det finns en anledning till att vi tjatar dem och spara på dem.
Ja, nej, men så är det ju. Ofta så gynnas det att ha is i magen, och sen nu får vi se liksom, nu tycker jag att det ser väldigt attraktivt ut och bränna av de här 27-29, men det är ju möjligt att det visar sig vara fel, att man skulle väntat och dragit wildcard till 33an istället. Ja, vi vet ju inte. En sån faktor kan ju vara att Arsenal har ju, liksom, sitter man rätt på Arsenal, då sitter man ju riktigt fint med liksom tre tunga gubbar genom hela det här spelschemat fram till, ja, men hela vägen till 33an egentligen. Det är en match borta mot Liverpool där i omgång 30. Annars så gillar jag alla de andra matcherna för Arsenals del. Så det är ju någonting som talar emot och liksom hålla på och dra massa chips här. Om man redan sitter riktigt fint där.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Och samtidigt som vi var inne på, 27an kan bli en sån här game week där man tappar mark om man liksom fortsätter och bara tänker att, ja, men jag ska plöja på fram till 33an. Det är många game weeks och du ska ha ett bygge som någonstans är välrustat. Men det går ju typ inte att vara välrustad för både 28an och samtidigt attackera 27-29 utan chips. För det är väldigt sådär liksom, ha kakan eller käka den. med tanke på vilka som blankar. Men ta bara som till exempel då, som du var inne på, Brentford och Brighton som blankar 28 och så har de dubblar 27 och 29. Hur hanterar man en sån sak utan chips? Ja, man kanske bara käkar blanken i 28. Det tror jag att vi kan vara så att vi i 28 kommer att få se väldigt låga snitt på antalet spelare som folk har i bygget som spelar, om du förstår vad jag menar. Just för att folk nästan väljer att vaska den lite och chansa på att gå mot 27 och 29 istället.
Ja, men så kan det absolut vara. Vi kommer nog inte ha många med fullt lag, det tror jag inte. Om man inte, det är väl om man drar free hit som man löser, annars så sitter man då nog där med, ja, men 8 till 10 gubbar, någonting sånt skulle jag gissa.
Mm. Mm. Ja, det blir intressant att återkomma till. Som sagt, vi fick den ju i knät här nu innan vi började spela in. Och roligt att den hann bekräftas, som sagt, och att vi har ändå tid på oss att börja sätta upp det blir lite mer rättvist då, kan jag tycka. Någon sista Double Game Week 29-känsla, vad tar vi med oss in i 25-man med 29-an sådär i bakhuvudet?
Nej, spela veckan som är här och nu. Det kommer fortfarande mer information när liksom, ja, men in i 26an så vet vi mer. Sen är det väl dags att liksom bestämma sig vilken väg man går. Det tror jag.
Mm. Så ja, har den i åtanke, men keep the eye on the price. Vilket ju får vara 25an som står för dörren här nu då. Innan vi går vidare så vill vi ju såklart rikta ett stort tack till er som stöttar oss via patreon.com. Och det gör man enklast genom att gå in på patreon.com/svenskafpl. Det trillar in lite nya patrons. Det är oerhört roligt att trots att vi har byggt ett så gigantiskt community så fortsätter det att växa. Det är vi oerhört glada och tacksamma för. Och ja, det är ett bra tryck i Messenger-tråden. Det är mycket snack här nu inför dubblarna. Det var faktiskt i Messenger-tråden jag såg att Double Game Week 29 var annonserad. Så bara en sån sak, att det brukar vara där man ser nyheterna först. Nu ska jag försöka undvika den här nu. Jag har slagit av notiserna under tiden vi spelar in. För att inte se några matchnotiser från Liverpool och Real Madrid. Men nej, vi är ju oerhört glada för våra patrons. Vi pratade väl lite om, Stefan, här att under mars månad så ska vi se till att och råda ihop någon liten utlottning. Det var ett tag som vi hade det, så visst känns det som att det är läge för en sån snart igen.
Ja, men det är absolut dags.
Det ska vi jobba på med, kanske när vi är i London och klura ut någonting bra, om inte annat. Patreon.com/svenskafpl. Stort tack för att ni stöttar oss där. Med det så går vi vidare till rekarna. Och där får vi dras med våra rekar från förra veckan. Och det är ju tre försvarare till att börja med. Jag kan, när jag ändå har liksom svadan igång, så kan jag köra mina tre. Jag satt med Zinchenko, Mings och Reece James. Och skulle ju kunna sitta och tjuvhålla på dem, men nej, det tycker jag inte här. Nu tycker jag vi pratar minusbrutor, och då kan man liksom inte sitta och rulla tummarna. Utan då måste vi städa lite. Zinchenko får vara kvar, tycker att det är ett jättefint val. Så han kan jag liksom inte bara peta ur reken. Men du var på honom redan förra veckan. James Tarkowski i Everton tycker jag är ett klockrent alternativ. Både sett till peng, form, speltid, att han är given. Ja, hot på fasta. Det finns mycket som är bra med Tarkowski. Känns som en klockren spelare att byta in. Och sen tycker jag Trent Alexander-Arnold för en gång skulle leta sig tillbaka in i reken. Och är det någon gång man ska ta in honom, så är det väl nu med den här dubben. Ändå lite gryende form. Vi ser att han börjar få lite ordning på lite frisparkar och sådär. Kan mycket väl komma någon sneaky assist. Kanske något mål till och med. Och kommer det 2-0, då kommer det komma bonuspoäng. Det vet vi när det är Trent. Så att, det skulle kunna bli en riktig hål för honom den här veckan. Så att Zinchenko, Trent, Tarkowski. Hur ser det ut för dig, Stefan? Du hade Gabriel, Tarkowski och Kilman från förra veckan.
Ja, men det är snarlikt, bara att jag är inte lika övertygad om Kilman längre. Så han får lämna. Tarkowski och Gabriel är kvar. Nu var det ju liksom rondet till dig här med Zinchenko. Men jag håller kvar Gabriel ändå. Och hoppas på törnmål. Det är dags nu. Han brukar göra 4-5 mål per säsong. Så att, han har bara gjort 2 i år. Och kanske kommer något här snart. Men Och sen, ja, jag plockar in Trent helt enkelt. Jag tycker att det är en kul spelare att äga. Och som du var inne på, lite grundform. Kanske har fått lite vittring på fjärdeplatsen. Och sen den här dubben. Jag tycker man sitter bra med honom om man ändå hade tänkt dra free hit i 28. Så liksom om det blir några värdeförändringar, att han börjar gå upp i pris, så har man redan varit där tidigt dessutom. Så att, nej, Trent kommer in med de övriga två.
Ganska lika tänker vi där alltså. Du får gärna gå vidare till mittfältet. Där hade du Saka, Ödegård och Ruben Neves förra veckan.
Ja, och Saka är kvar. Ödegård får bli Salah. Jag behåller kvar Neves. Trots att Sarabia ser fin ut, så tror jag ändå att Wolves kan ju inte ge mål i öppet spel. Så är det ju, de måste ju ha en straff eller någon fast situation för att det ska bli mål. Och då kan lika gärna Neves peta in den där. Men det är de två som det står mellan, skulle jag säga.
Ja. För egen del på mittfältet så hade jag Ödegård. Jag hade nämnda Sarabia redan. Och sen hade jag en Jack Grealish. Och det jag ska, alltså, så här, jag gillar ju inte Jack Grealish som person. Jag måste vara ärlig och säga det. Det är inte min typ av fotbollsspelare eller min typ av person överhuvudtaget. Men ibland får man göra, man måste lära sig att skilja också på FPL-känslor och känslor i övriga fotbollen. Och rent FPL-mässigt jag hade aldrig önskat så mycket att en annan spelare från en annan lag än Liverpool skulle göra det bra här i helgen. Och jag tycker Grealish har sett riktigt fin ut. Och kommit iväg med en hel del poäng på slutet. Och när man har en så pass tung FPL-säsong som jag har, så får man glädja sig åt små saker som att man prickar in en Grealish-form. Det är inte alltid man lyckats med det. Nu är det så att han får lämna reken ändå. Jag tycker kanske inte att det är den spelare man väljer att byta in en sån här vecka. Även om City förvisso har en ganska fin match, så är inte Jack Grealish den som jag hade blickat mot att byta in om jag hade suttit utan honom. Ödegård får vara kvar. Jag tycker att det finns potential där. För oss, de av oss, undertecknade inkluderad, som förmodligen inte kommer att kunna trycka in Bukayo Saka på något sätt, så känns Ödegård superviktig att ha. Är någon som kan matcha Saka rent poängmässigt, så tror jag ändå att det kan vara nämnda Ödegård. Så Ödegård är kvar. Grealish blir ju Mohamed Salah. Obviously. Som sagt, den här veckan det känns ju, han känns ju given att försöka få in. Speciellt skulle jag säga om man inte får in Saka. Det kommer att komma till en kaptensdiskussion sen, men där känns ju Salah som ett givet alternativ. Så att Ödegård, Sala och Sarabia får vara kvar. Så att vi fortsätter att hålla oss ganska lika. Får se hur det ser ut i anfallet då. Jag kan kliva vidare. Jag satt med Watkins och Kane. Och Watkins fortsätter att övertyga. Finns ingen som helst anledning att plocka bort honom från någon rek. Tvärtom blickar själv mot att plocka in honom i bygget. Trots att Villa faktiskt inte har en dubbel. Men skulle kunna vara en möjliggörare och just anfalla. Det är lite svårt att hitta. Det skulle ju vara en Darwin Nunez då i så fall. Som vi såg starta här nu ikväll. Och han är den andra på reken. Så att Darwin Nunez och Ollie Watkins blir mina anfallsrekar. Spänt på att höra om du har hittat någon annan än de två, Stefan. Du har ju satt med Joao Felix och Harry Kane. Hur ser det ut den här veckan?
Ja, nej, men nu visste jag ju, Darwin Nunez är ju ett, han är en rek nu när vi vet att han är hel. Och sen den andra får bli, men nu tänker jag lite kortsiktigt då, den andra blir Enketia helt enkelt. Och där tänker jag att det är för de som ändå kommer dra wildcard i 27an. Så tycker jag att det är tunnsått på anfallet. Och då kan man chansa på Enketia om det liksom gör att ditt val av lag blir mycket enklare och att du behöver ta mindre minus för att få upp en vettig trippel Arsenal. Det är väl lite så jag tänker.
Och kanske också till de som sitter med honom, att inte börja leka med tanken att ta bort honom för att kunna få in Saka till exempel, bara för att få in honom. Det känns som att övertänka det, utan sitter Enketia bygget så sitter han ju ändå bra där, den här dubben. Ja, där hade ni lite rekar att fundera över. Vi ska gå vidare med en kaptensdiskussion, och när vi gör det då ska vi säga att det är deadline nu redan på fredag. Se till att missa, för bövelen inte det. Är det någon deadline man ska undvika att missa, så är det väl den här. Det är förmodligen fler än vi som har tänkt att göra ett antal byten. Så att fredag klockan 19.30 är det deadline. För det är Fulham Wolves. Den kanske inte supersexiga matchen. Men det kan finnas en del fantasyintresse där ändå. Så att det är väl det som gör att man kanske kan offra fredagkvällen på att se den matchen. 21.00 åtminstone sparkar de av. När det är double game weeks, vi brukar tjata om det, då är det ofta där vi landar i de lagen. Nu har vi varit inne på det, Arsenal och Liverpool som har dubblar. Finns det någon som helst anledning att blicka bortom det? Vi har ett City som möter Bournemouth borta. Haaland, är han ett alternativ ens i diskussionen?
Nej. Det tycker inte jag.
Det känns ju spännande, men det kanske beror också att du svarar så utifrån att det finns ändå ett par alternativ att välja på, både i Arsenal och i Liverpool, eller hur? Men i Arsenal så har vi ju kanske de två givna, Saka och Ödegård, som kan ta poäng. Det Saka kanske står ut som det givna valet. På samma sätt då i Liverpool, Salah och kanske Darwin Nunez. Kanske en liten bubblare i Trent Alexander-Arnold. Hur ser du på de olika alternativen i respektive lag?
För mig står det ju mellan Saka och Salah egentligen. Jag tycker att det är lite, ja, men Saka tycker jag är i så pass bra form just nu. Jag förstår om man inte har honom i laget och att man har Ödegård. Men jag vet inte varför, men det tar ändå emot att liksom sätta binden där. Då hade jag hellre satt den på Salah, tror jag. I Liverpool tycker jag att det är lite mer öppet. Darwin är ju liksom, man får ju hjärtinfarkt om man kappar honom. så det är inget alternativ för mig. Men Trent är en bubblare. Alltså Palace och Wolves, det är inga anfallsglada lag de möter. Men liksom, det är alltid det där med att kappa en försvarare. Så kan det gå 3 minuter och sen har de släppt in mål i båda matcherna. Och sen bara sitter man där och hatar sitt liv. Så att, nej. Salah och Saka är mina två kaptener den här veckan.
Ja, det är ju lite mer vilda västern, lite mer raggarspela och kappa Darwin eller Trent. Det får man väl säga. Ödegård kanske får ses som ett lite mer finsmakarval då, som alternativ till Saka Salah. Om man bara jämför dem, Saka Salah, håller du Saka något före ändå utifrån att Arsenal ändå är ett bättre lag? Alltså de har ju ganska liknande dubblar får man väl ändå säga matchsvårighetsmässigt. Men hur ser du på bara om låt säga att du sitter med både Saka och Salah i bygget?
Ja, nej, då är det lite en coin flip skulle jag säga. Jag vet inte, jag är lite färgad av att Arsenal gick på pumpen mot Sean Dyches Everton där när han hade tagit över. Jag tänker väl dock att de ska ställa det till rätta och utkräva revansch på Emirates. Och jag var inte jätteimponerad över Leicesters prestation mot United. Det släpps till chanser i Leicester, även om de har sett bättre ut offensivt sett, så blir det nog en ganska öppen match vad det verkar. Arsenal kommer ju spela för att vinna i alla fall, och det tror jag Leicester också kommer göra, så att det kan vara en småtrevlig match och då kommer det finnas lite ytor. Så jag gillar ju Sakas matcher, det gör jag. Han är nog lite favorit när jag tänker efter, för att Liverpool, ja, det är bättre defensiva lag, Palace och Wolves ändå. Det är så tankarna går.
Både Arsenal och Liverpool ska vi säga spelar lördag, onsdag. Jag vet inte, samtidigt så Liverpool har lite Europaspel här. Jag vet inte hur man tänker med eventuell rotation och så. Men spelare som Saka och Salah känns väl så säkra man kan känna sig på att en spelare ska starta ändå. Svårt att se att någon av dem ska roteras i någon av matcherna, eller vad säger du?
Nej, men där är väl också liksom lite fördel Arsenal som, ja, men de har väl Europa League som kommer, men de går ju för ligan i första hand. Medan Liverpool, ja, men de kommer inte liksom vila spelare mot Real Madrid i returen. Så att om det finns någon skavank där så finns det väl en liten risk, så, eller ett tidigt utbyte eventuellt. Men annars så... Nej, jag tycker att det är jämnt, men ja, Saka är nog lite favorit för min del.
Mm. Ja, men spännande då. Det finns ju alternativ att välja på. Så att, även om man saknar någon av favoriterna där, så finns det ett par stycken lite småspännande alternativ. Vi ska ta oss vidare till lyssnarsfrågorna, för det har kommit in en drös. Och om du ska hinna göra dina byten där innan eventuella prisförändringar här, så vet ni när det sker framåt två i natt här. Så ska vi beta av ett gäng i alla fall. Jag kan inte lova att vi hinner med alla, men vi ska kämpa oss igenom ett par stycken. Vi börjar med Fritjof Lindström. Han skriver att Gomes i Liverpool verkar vara den som spelar mest av honom och Matip. Är det vågat att plocka in honom för att få 11 spelare till denna gameweek? Har lite ont om pengar för till exempel Robertson och således då också för Trent. Ja, jag gav ju min take på det. Hur ser du på Gomes i Liverpool?
Jag har lite dålig koll på skadestatusen där på Matip. Men det känns ju absolut som om Matip ens är i närheten av att vara tillbaka, så är ju Gomes inte alls ett säkert kort.
Nej, och Matip har ju suttit bänken och varit liksom mer eller mindre beredd att hoppa in, så som jag har förstått det. Så att där är det nog bara en tidsfråga och ja, att han har valt att spela Gomes här nu. Som sagt, Van Dijk är tillbaka. Vi får väl se hur samarbetet funkar däremellan. Men jag tror inte man ska ta någon Gomes start i båda matcherna för givet. Tror jag inte.
Nej, då tyckte jag att du sa det bra tidigare. Då hade jag gått för Tarkovski hellre.
Ja. Jens Tors, han frågar: har Emerson Royal förvandlats till Cafu? Till att börja med Cafu-benämningen, det har jag sett John Flanagan också få en gång i tiden, och det gick åt helvete för honom också. Känns att det kommer att göra samma sak med Emerson Royal. Han har gjort det bra sedan Pedro Porro kom in. Jag vet inte vad han har fått, satt riktigt blåslampa i arslet på honom, men det är ju ingen spelare jag litar på alls, varken att han ska starta eller att han ska prestera. Hyser du någon större kärlek för Emerson Royal?
Nej, det är inte nu man kollar på spara spelare och plocka in. Men han har gjort det bra. Han gjorde väl mål liksom i friläge här senast. Mm. Vilket är lite lustigt. Vi vet att Spurs ytterbackar är bra, men problemet är att det finns alternativ. Det sker rotationer. Bara för att det ser bra ut just nu, så behöver inte det betyda att han är tokgiven heller resten av säsongen.
Mm. Jens hade en till fråga där. Jag tog en läsa den två gånger innan jag liksom riktigt var med. Och kommer Felix göra något mål? Och så tänker jag, Felix. Men det är ju Joao Felix. Och det är ju som en sån här spelare. Vissa spelare vill man ju säga både för och efternamn på. Av någon anledning. Joao Felix känns som en sådan. Det kanske är det bara jag. Men vad tänker vi kring honom? Du hade honom i reken förra veckan. Bytt ut honom nu. Vad är känslan kring Joao Felix?
Nej, men jag tycker fortfarande han är intressant. Han platsade inte riktigt in i reken när det fanns dubbelspelare att välja på. Men efter den här matchen i 25-man så ser ju spelschemat fint ut. Han kan mycket väl få utväxling där. Och sen har han en dubbel nu i 29-an att blicka fram emot. Så att bra i bonussystemet. Gör han mål så kommer han få mycket bonus. Nej, intressant. Och någon jag håller span på.
Mm. Kristoffer Bergman, han skriver att han har 3 stycken spelare från Newcastle, 2 från Brighton och 2 från Man United. Det är 7 stycken som har blank här i 25-man. Han har 2 fria byten, undrar om det är värt att ta -8 för att få ihop 11 spelare, eller ska man spela wildcard/free hit?
Problemet han har är att om man spelar free hit så sitter han ju samma skit sen i 28-an med det där bygget. För att alla de där har blanks då också. Eller Newcastle har inte blank förresten. Men de andra har blank och dessutom har City blank. Så att, ja, nej, jag hade väl inte spelat free hit. Det tror jag inte. För att jag tror att det blir för svårt att lösa längre fram. Och minuspoäng, det är det många som kommer ta. Så att, vi blickar ju alla för det. Jag tycker att det är rätt intressant just att kunna byta in Liverpool-spelare med en dubbel för ett minusbyte. Det kan ju slå fel såklart om Liverpool inte presterar, men som du var inne på, Trent kan ju komma iväg med 20 pinnar i ett positivt scenario också, så att då är man ganska missnöjd om man inte drar de där -4 för att få in honom och satt och spela safe.
Ja, och speciellt nu, det är ju inte så ofta du har möjligheten att byta ut en spelare som blankar, alltså som inte har någon match överhuvudtaget, mot en spelare som har dubbla matcher. Det gör ju att minuspoängen blir lättare att räkna hem bara på en gameweek. Och att det finns potential i det. Det är väl därför som det är många av oss som blickar mot just minuspoäng. Går vi vidare så har vi fått frågor från ett, inte en person, utan från ett, ett konto på Facebook som jag måste kika upp. Fernando Torres Lovers, 55 000 följare. Det är väl någon svensk admin som har glömt att byta till sitt, sitt personkonto. Men är det någon gång man ska glömma och logga ut från, jag kan inte kalla det för trollkonto när man gillar Fernando Torres och har 55 000 följare. Det är väl bara gratulera till att man har fått ett bra genomslag kanske. Han eller hon undrar i alla fall hur vi ser på Brighton efter deras blank här nu. Fint spelschema framöver med en dubbel dessutom. Eller börjar deras form att dala?
Jag älskar Brighton. Om formen börjar dala, då tycker jag att det var ju ett rån, den här förlusten mot Fulham. Man spelar fortsatt superfotboll. Så att jag kommer trippla upp Brighton med största sannolikhet och det tycker jag att folk definitivt ska kolla för att ha, ja, minst två spelare därifrån om man inte tänker trippla.
Framförallt som du var inne på också med att de inte bara bidrar liksom med möjlighet till poäng utan de är också möjliggörare. Det gör dem liksom dubbelt intressanta, för att när man ska sätta ett wildcard till exempel så finns det är väldigt lätt att bara plocka in spelare som man vill ha som är dyra. Men det gäller ju att hitta spelare som man kan se en uppsida i och som också inte kostar så mycket. Och där känns ju Brighton som att det är fyndhörnan på Ikea. Verkligen så. Samma konto där undrade också vad det finns för rimliga budgetbackar att ha långsiktigt. Lite inne på Ream, Tarkowski, Kilman och Estupinian. Vi har väl nämnt några av dem där i Tarkowski och lite Kilman kanske. Men visst är det Tarkowski som ändå, både du och jag har i reken, svårt att inte hålla honom klart före de andra.
Ja, nej, precis, så bekräftade matcher i 28 och 32 skadar inte hans case heller. Liksom om man tänker så, att han kommer behövas när andra inte har match. Och det är kanske precis de veckorna man petar innan på plan. Nu är det inga fantastiska matcher de har, men som vi har sett så de söker honom på varenda fast situation. Och han vinner ofta nickduellerna. Så om man inte gör mål själv, om man liksom blir förbevakad, så kanske han alltid kan skarva ner den till någon som gör mål och får en assist därigenom. Så att han står ut här tycker jag.
Johan Norberg som ska med oss till London här om ett par veckor. Han undrar om man vill gå på Liverpools offensiv. Vem eller vilka ska man gå på i anfall respektive mittfält? Vi var inne lite på det när vi grottade ner oss här i kommande Game Week 25. Men hur ser du på Liverpool vad det gäller det som Johan efterfrågade, just anfall respektive mittfält?
Nej, men Salah är väl den som är mest given. Och sen är det Darwin Nunez för mig. Men där finns det väl ett visst frågetecken med tanke på att han hade en axelskada här i senaste matchen. Startar nu i Champions League. Vi vet ju inte hur den matchen går. Så att han kan ju dra upp någon skadekänning där. Så det finns, han är ett större risk. Så Salah först, sen Darwin. Jag tror att Gakpo är en ännu större risk dock än Darwin.
Och man ska väl säga om Darwin Nunez att han är ju absolut inte gjuten, och dessutom man har en liten känning sådär, så när Firmino och Jota är tillbaka så skulle han ju mycket väl kunna få sitta bänk en match och kanske göra ett inhopp eller så. Där tror jag ju Salah är mer given i grund och botten. Sen fick jag ju läsa, men jag fick läsa 2-3 gånger förut, så fick jag kanske läsa 4 gånger på nästa fråga. Den är ställd av en person med det oerhört vackra namnet Fredrik Norrström. Vi är väl 4 eller 5 stycken i Sverige som har förärats med det. Det är inte jag som har skrivit frågan utan det är min namne, men han skriver så här: dags att lämna Trippier och gå över på någon av Liverpools backar. Om så är fallet, vem ska man satsa på? Och jag gör det enkelt för att dra ner det till 2. Trent eller Robertson, vad ser du för case för att gå på den ena respektive den andra?
Jag hade inte sålt Trippier. Det är väl första liksom så, för att jag har så extremt mycket pengar uppbyggda i honom och jag kommer vilja ha tillbaka honom. Så att i 27an så ska han in igen och då har man tappat 500 000 på en spelare. Det är väl lite caset emot, men jag förstår ju att man kanske vill in i Liverpool. Jag hade valt Trent, dels för att jag tror väl att han kanske är lite säkrare, jag vet inte. Simikas känns som en bättre ytterback än Milner. Jag vet inte hur gammal Milner är nu, men han är inte ung i alla fall. Men ja, så vet vi att Trent har väl ett högre tak i grunden egentligen. Robertson har ju sett pigg ut efter VM, men frågan är om det kanske börjar jämnas ut lite där, och att ja, men det är kul att sitta med Trent, med liksom, drar han in en direkt frispark, då är det ju liksom klang och jubel.
Jo, men så är det ju, och det är väl det som gör att han är, kostar ändå en halv miljon mer. Jag kan tycka att om man sitter på ett antal byten som går i lås precis, och att man då råd med Robertson och inte med Trent, så kan det funka. Men har man råd så håller jag med att det är Trent man ska gå på. Du var ju inne på någonting där som vi har ju nämnt ett antal gånger tidigare, men nu var det ett tag sedan. Just det här med att man sitter med uppbyggt värde i en spelare. För många som lyssnar och kanske har börjat spela den här säsongen eller inte spelat sig jätteseriöst tidigare. Fan, sitter de och gafflar om liksom att man tappar värde. Så är det ju så att när en spelare stiger i pris och du väljer att sälja honom. Om du köpte honom på 5 miljoner och så har han gått upp till 5,6 och du väljer att sälja honom, då får du ju inte 5,6, du får ju 5,3 när du väljer att sälja honom. Och sen om du ska köpa tillbaka honom sen, ja, då kostar han 5,6. Så att det här med att sälja och köpa och sälja samma spelare vecka ut, vecka in, ja, det får man ju passa sig för, speciellt när det gäller spelare som har stigit i pris från det att man köpte dem. Det är en sån här typisk nybörjargrej som är lätt att liksom se förbi. Man ska dra wildcard och sådär till exempel, att man inte håller på och byter in och byter ut. Det kan man tappa väldigt mycket lagvärde på. Toffe Grön, han undrar också vilka Liverpool-spelare man ska satsa på. Vem av de här skulle ni välja? Robertson, Trent eller Salah? Priset gör det svårt att få in fler än en. Är det ett enkelt val av de tre?
Lite så nu med liksom osäkerheten på De Bruyne. I alla fall, hans lag kanske inte ser ut så. Han kanske får in Salah på annat vis. Men det bytet har gjorts lite lättare nu, kan jag tycka. Och därför tror jag väl att Salah är favoriten ändå. Men Trent är ett bra shout.
Svante Bornehag, han undrar om det är värt att ta ut Mitrovic för -8. Annars har han bara 10 man på plan om man inte lirar. Har heller inga pengar i banken, så vet inte vem man skulle kunna ta in. Sitter redan med trippelt Arsenal.
Ja, det är inte så hett där i forwardsleden. Jag vet, du rekar ju Watkins, och han har ju gjort det bra nu. Och spelschemat ser faktiskt fint ut. Han har en dubbel i 29, även om den är svår. Ja, nej, det är väl liksom om man tycker det är värt. Jag hade väl i alla fall väntat och liksom, om man kunde få lite besked på presskonferensen där om Mitrovic status.
Precis, det sitter man med honom i bygget, så får man ju verkligen luslösa, ja, men sociala medier och presskonferenser för Fulham, just för att se om man åtminstone kan vara tillbaka och få ett inhopp eller i bästa fall en start. Men det är klart, vi hoppas ju som ska över här om 3 veckor och kolla Fulham att han inte är borta allt för länge.
Vad snackar du om? Han får gärna vara borta längst med.
Ja, just det. Åsikterna kanske kommer att gå isär lite kring det.
Ja, det kan också.
Så kan det vara. Willem Blomqvist, han sitter med 11 spelare med match och 2 fria byten. Det är nog inte en sitt som allt för många befinner sig i. Dock så är White, Patterson, Mitrovic, Kukureya och Mahrez 5 av de 11. Okej, jag visste att det fanns en liten asterisk där. Men vilka prioriterar man att byta ut på grund av osäker start av de här? White, Patterson, Mitrovic, Kukureya och Mahrez.
Ja, Patterson och Kukureya är väl de två osäkraste. Men det är kanske svårt att få in något vettigt.
Ja, men du får ju in Kilman och Tarkovsky.
Ja, det är sant. Det är sant. Men det blir kanske, ja, det kanske inte blir så mycket attackerande av veckan. Jag vet inte. Men...
Nej, så är det ju. Det är ju mer att liksom täcka med 2 fria byten om du inte vill dra minus. Alternativet är ju om du vill kliva upp till Trent eller Robertson eller någon så. Då får man ju försöka finansiera det genom att downgrada en mittfältare till exempel. Men då blir det minuspoäng. Det kan mycket väl vara värt det. Men det är lite beroende på hur mycket man vill attackera, såklart. Tim Bergström, han undrar vilka vi hade siktat in oss på i ett wildcard som differentials. Till att börja med så hade vi väl inte siktat på att trycka av ett wildcard överhuvudtaget den här veckan. Sitter man med det kvar så tycker jag att man har tänkt att dra det tidigt här nu. Då känns det som att Ska du dra det nu kan du lika gärna spara det till 27an, eller hur?
Ja, det tror jag.
Och hellre ta lite minuspoäng. Och, alltså det kommer inte vara hela världen om du har 10 spelare den här veckan, 25an. Det handlar mer om att vilka spelare du har. Så, för det kommer säkert att vara en del som sitter med just 9 eller 10 spelare när vi summerar veckan. Fast de trodde att de hade 11, därför att det blev någon rotation eller sådär. Men ja, jag tror att vi svarar på frågan på det sättet att tryck inte av ett wildcard helt enkelt. Differentials, då får man leta i våra rekar om man ska hitta vilka spelare man ska gå på. Men just ett wildcard här känns inte som rätt läge. Gustav Eriksson, svårt med billiga anfallare, skriver han. Vad tror ni om att ta in Gnonto? En gammal lead. Det känns som att han håller på att bli en FPL-ikon redan, Gnonto alltså. Ja. Antar att ni tycker att det är ett osexigt byte, men man spelar ju mycket i alla fall. Ja, han har ju fått spela mer än vad man kanske trodde.
Jag såg faktiskt han i matchen mot United. Han var pigg och fröjdig. Han är väl bra. Frågan är väl liksom, ja, men om han nu har tänker att man ska dra free hit till 28, så kan det väl vara någon att kika mot. Annars kanske man vill chansa på en Kunja med dubbel här i 25 om man ändå tänker dra wildcard snart.
Precis, det beror lite på vilken väg man tänker gå framåt, men det är klart två matcher istället för en. Det är ju kanske lite mer spännande. Robert Jonsson, han skriver så här: Tarkovski, Iwobi och Sala, eller Trent, Gapko och en annan mittfältare för max 8,5. Alltså Tarkovski, Iwobi och Sala, eller Trent, Gapko och en mittfältare för 8,5.
Ja, det är svårt när man inte vet om han sitter trippelt Arsenal, men vi får nästan utgå från att han gör det.
Ja, det får vi göra.
Då hade jag valt det första, fast jag hade ju plockat in McNeil istället för Iwobi.
Den kan jag backa. Det svaret. Erik Wallqvist, han skriver så här: att Botman får kliva ut. Vem av Kilman och Van Dijk? Där tar pengarna slut. Eller annat alternativ föreslår ni? Sitter redan med Mings, Shaw, Trippier och White. Botman ska ut. Ja, Kilman och Van Dijk, det skiljer lite i pris där. Så det finns ju rätt många spelare att välja på däremellan. Ja, alltså för Kilmans peng så vi tjatar oss varma om en Tarkovski, men vi gör det ju av en anledning. Nu sitter han ju redan med White, så jag misstänker att han har trippelt Arsenal. Ja, Van Dijk vet jag inte, vi nämnde honom inte ens förut. Ingen av oss, nyss tillbaka från skada. Ändå så pass pricey för att vara mittback, eller hur? Att ska man väl kliva upp på den nivån, på den hyllan i Liverpool, då känns det ju som att man stretchar sig till Robertson eller Trent, eller hur?
Ja, det tror jag faktiskt.
Annars kan man liksom lika gärna gå budgetvarianten och plocka en dubbelspelare. Så.
Ja, men Tarkovski, han hade inte Tarkovski, då tycker jag det är väl han som ska in.
Sista frågan för innan vi stänger igen den här butiken. Mattias Dufeld, han har en fråga, han skriver så här: matematiskt, statistiskt och logiskt, vad är absolut max att gå minus den här veckan utan att köra vilda västern allt för mycket och bli uthängd som Billy the Kid? Har själv två fria byten, men ska man lösgöra pengar och ha en hygglig elva med spelande gubbar, så luktar det i runda slänga minus 8. Och ja, Mattias, det är inte bara du som tänker så. Både du och jag, Stefan, sitter med två fria, har ändå pratat minus 8, och då är det de här fyra bytena för att kunna sno runt lite i laget.
Ja, mer än så, då börjar det ju kännas på riktigt. Vi kan ju nog tänka oss att snittminusen kommer nog vara rätt hög den här veckan. Så att en minus 8 är inte helt galet här, skulle jag säga.
Nej. Men jag håller med dig, över det då börjar det bli mycket minuspoäng. 12 minus, det är liksom, även om du säger att du har en bra vecka och får liksom, ska räkna bort 12 poäng från det sen. Och också ha med sig att vi pratar om att kunna byta ut de som inte har match mot de som har dubbel, och att det ger möjligheter och så här, absolut. Men om man till exempel har tänkt att om man drar wildcard i 27an, då är det ju två gameweeks som vi ska sopa hem de här minuspoängen på. Och det är lätt liksom. Minuspoäng, det är som att surfa på Hemnet eller gå in i en bilaffär. Du börjar titta på en viss nivå och sen så dras du långsamt mot nivån lite över och lite över. Så det där som var minus 4 från början, det blev minus 8. Fan, innan du vet ordet av det så har du tryckt av en minus 12. För det kändes bra i stunden. Liksom. Men, kan vara bra att åka hem och fundera på bilköp ibland. Och så även på minuspoäng i FPL. Så att, mer än minus 8, det känns magstark tycker jag, men jag tror som du att det kommer att vara ganska höga snittpoäng på minuspoängen den här veckan. Kanske att minus 8 kommer att vara den vägvinnande liksom vägen att gå för att kunna trolla in lite dubbelspelare. Det återstår att se, men det luktar ju som sagt minus 8 för båda, ja, men alla i podden egentligen, så att vi kan väl inte döma Mattias för att han tänker tanken.
Nej, och så här, jag tänker mig, nu finns det sånt jävla community och när alla börjar prata om att dra minus, då kommer någon så här, som inte hade tänkt göra, ja men då kan jag också göra det. Så att, då är det bara av den liksom faktorn så kommer folk dra minus.
Mm. Vi brukar ju prata om the wisdom of the crowd, att man liksom, det finns en anledning till varför folk går, men det finns ju också liksom att man bara följer strömmen av. Så, man ska ju såklart göra sin egen, gå sin egen väg. Det kan ju vara så att man sitter och känner att jag fattar inte vad folk håller på med, dra massa minus. Jag ska göra mina två fria och bara inte dra några minus. Det kanske också är den vägvinnande strategin. Vem vet, det vet vi först när vi har facit efter gameweeken. Men tar man minus så ska det ju vara för att man attackerar. Ska man attackera då ska det finnas något att attackera. Det gör det den här veckan. Så det finns utifrån din fråga Mattias, logiskt, matematiskt, så finns det liksom potential i att trycka in massa minuspoäng och faktiskt vinna tillbaka dem. Det får bli lite slutorden. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack för den här timmen Stefan. Har vi några slutord att ta med oss in i Gameweek 25?
Nej, men nu händer det oerhört mycket. Det gäller att vara på tårna och vara med och ja, men ta välgrundade beslut, för att det är nu man kan börja klättringen mot slutet här.
Grymt. Då återstår inte mer än att säga stort tack och ett stort lycka till i Blank Double Gaming 25. Så hörs vi nästa vecka. Ha det gott!
Ha det bra!
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.